Börsen har fallit tillbaka lite från toppen, men här råder det guldfeber idag. Kalle, kommer vi få dyka ner i din privata pengabinge?
Nej, det ska vi absolut inte göra. Men vi ska snacka guldpriser, det ska vi göra. Och råvarupriser överlag, kanske framförallt oljan. Det är ju det som marknaden snackar om just nu, skulle säga, mest av allt. Och så har vi också veckans trade från Eke Lundin som har tittat närmare på Nordnet.
Då kör vi igång! Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 9 april, så att ni vet vad vi vet. Vi har fått en trade från Eke Lundin och den här veckan är det Nordnet han tittar på.
Ja.
Du, det här glada börshumöret vi har sett den senaste tiden, det borde väl vara ganska bra för nätmäklarna, va?
Ja, men jag tänker det. Det borde ju leda till högre aktivitet och du och jag och alla andra kanske går in på sina depåer lite oftare när det är lite muntrare mine där ute. Jag tänker också, tänk Donald Trumps aktie, lite mimi-känsla över den, men den har ju fått nästan 2000 ägare på svenska nätmäklarna, så det gillar de med valutaväxlingen. Men ja, så nu har jag i alla fall Eka tittat på den aktien. Den har gått väldigt, väldigt bra på slutet, ska jag sägas.
Och det där känner man ju verkligen igen, att man stoppar huvudet i sanden när det kanske inte går så bra och det är lite sämre tider.
Nej, men
sen kan man tänka sig att bara liksom alla skriverier om hur bra det går för bolagen. Mm. Vissa av dem i alla fall, kanske på storbolagslistorna, det kan ju få lite nya människor att hitta in på börsen kanske.
Ja, säkerligen.
Men du, ska vi ta och hoppa in i grafen här så kan vi försöka beskriva vad det är han vill göra.
Exakt, och då ser vi hur aktien har etablerat sig över så här tidigare topp som har agerat lite motstånd då vid 190 kronor.
Ja, men precis.
Sen så bröt ju aktien ovanför den nivån och så har den kommit ner igen och så har det då börjat agera stöd och det gillar man.
Exakt, och det är det han ser, att den här lilla rekylen efter den har varit uppe vid de här tidigare topparna, det är då han känner att här kan det finnas ett köpläge.
Ja, men precis. Aktien har sprungit iväg kanske lite för fort, väldigt överköpt och som du säger, vi har fått en liten andhämtningspaus, en liten nedåt rekyl och då menar han på att det kanske kan vara en bra entry att hålla koll på då. Tidigare motstånd som nu agerar stöd och där då kanske fiska upp aktien för att förhoppningsvis då fortsätta trenda.
Och till sist bara en liten varningsflagg slänger han in för att den ganska lätt kan trilla tillbaka till det här stödet på 180 kronor.
Ja, men just det. Det ska rita det.
Precis, ja, men gör det.
Det finns ju till stöd här nere som man har identifierat vid 180 kronor. Så att är det så att 190 kronor ryker, ja, men du kanske ska vänta till 180 kronor då och vara lite mer konfident med det. Men nu kanske det kan vända.
Just precis.
Och åtminstone i kursgrafen.
Vi börjar vår vana trogen med viktig makrodata. Vi har fått in statistik från den amerikanska arbetsmarknaden. Där kunde vi se att antalet nya jobb kom in på 300 000 mot ett estimat på 200 000 stycken. Vad kan det här få för konsekvenser?
Ja, men det var ju verkligen en siffra som var betydligt högre än väntat. Och jag menar, som du sa, marknaden förväntade sig 200 000 nya jobb som skapades då utanför jordbrukssektorn, för det är som man mäter det. Men det blev då 300 000, indikerar ju återigen en stark ekonomi i USA som går väldigt bra. Arbetsmarknaden var inne på förut, den är viktig för amerikanska ekonomin. Men det blir då såklart frågan, vad gör Fed med den informationen? Vad tar räntorna vägen?
Och så ja, det här är väl siffror som landar direkt på Powells bord när han sitter och tittar på hur ränteläget ska se ut framåt. Ja. Och det kan ju låta lite paradoxalt, men börsen brukar ju inte gilla en sån här stark jobbsiffra. Just som du nämner, för att man då kanske får lite farhågor om att det inte är nära till hands att sänka räntan, eller hur?
Ja, nej men verkligen. Och vi kan ju bara ta nästa graf på en gång. Där vi ser då hur amerikanska marknadsräntor, här har vi då en 10-åring och en 2-årig statsobligation. Vi har haft den här grafen förut, men den har ju fortsatt att trenda väldigt starkt uppåt här sedan årsskiftet egentligen. Det är ganska stora rörelser vi har sett senaste veckorna. Men någonstans så har ju börsen ändå tyckt att det här är okej. Och det har vi också varit inne på, att nu börjar man känna att det här med higher for longer kanske är okej när faktiskt ekonomin ser så pass stark ut. Och det var väl det, nu ska vi komma ihåg, för börsen gick ju väldigt starkt på den här siffran.
Ja, den var väl till och med upp ungefär 1%
exakt.
I fredags när de här siffrorna kom in. Men det berodde väl också delvis på att det var ju några Fed-ledamöter som var ute redan på torsdagen och tog ner våra förväntningar lite grann om ränteläget.
Nej, men verkligen. Det ska sägas att så var det. Så någonstans så väljer väl marknaden att se det här som att en stark ekonomi, det innebär bättre förutsättningar för vinsttillväxt för bolagen. Och så väljer man att fokusera på det då, kanske istället för det här med räntesänkningar. Och frågan är ju, Den här frågan, när sänker centralbanken?
Ja, när sänker Fed räntan?
Ja, det har vi stått och pratat om nu sen vi började med den här inspelningen i oktober. Och vi har hela tiden flyttat fram den här förväntansbilden.
Och det är väl det som har hänt igen, va?
Ja, exakt. Och jag har bara en graf här där man ser då tidigare, det här är då styrräntan i USA. Så ser man då, här har vi en räntehöjningscykel och så nådde man räntetoppen. Hur länge låg man kvar där? Ungefär ett år. Hade vi en till räntehöjningscykel, hur länge låg man kvar på den räntetoppen? Ungefär 6-7 månader tror jag. Och då är frågan då, hur länge ligger vi kvar här borta? Och jag menar, det är återigen lite svårt att veta vad vi ska hoppas på. Hade vi föredragit en ekonomi som gick dåligt så att man börjar sänka räntan kanske i smått panik, eller är det här kanske ändå helt okej? Okay, någonstans där är ju marknaden just nu och tycker väl att ja, men det kanske är okej. Okay. Vi hoppas på en sänkning i juni, men alltså, juni var ju, vi pratade om att cementerad liksom tro på att det ska ske då. Men nu är det 40% som tror att det inte sker i juni heller.
Mm, det har skiftat lite där.
Ja, men det fortsätter att skifta hela tiden. Men marknaden är okej med det, så kan man väl sammanfatta det.
Till en annan sak som också i högsta grad rör inflation. Oljan har ju rusat och nått över $90 här. Mm. Vad beror det på?
Ja, nej, men det är verkligen någonting som har fångat marknadens uppmärksamhet nu. Vi har ju dels den här geopolitiska oron, dels Ryssland och Ukraina såklart, men kanske framförallt Mellanöstern ju just nu. Med Israel, Hamas och så USA också, som ju har skärpt sin ton mot Israel, och det skapar ju liksom en osäkerhet kring utbudssidan och vad som ska hända där. Samtidigt som vi ju har en ekonomi som går väldigt starkt just nu runt om i världen. Men ja, vi har fått ett utbrott i oljan. Vi ser ju hur oljan under en ganska lång period i lila markerat här handlades inom ett handelsintervall, men att man bryter över det och också den här liksom viktiga psykologiska nivån vid $90 fatet. Så att det är en stark uppgång på slutet, och då här har jag då en graf kan vi ta på en gång där vi ser då, det här mäter makrodata. Vi vet att det har gått bra i USA, men det har ju faktiskt gått mycket bättre än förväntat både i Kina och Europa på slutet. Så det har ju också bidragit. Vi har pratat om inköpschefsindex både för Kina, Europa och USA som ser bättre ut, och allt det sammantaget visar ju på att liksom ett cykliskt uppsving och att efterfrågan på olja ska komma tillbaka. Så att just med liksom utbudsfrågan och efterfrågesituationen sammantaget gör att oljepriset har gått upp. Ska också slänga in OPEC i en viktig variabel.
Och de har strypt tillgången, eller de säger att de ska göra det.
Ja,
lite
precis.
Grann,
de ska skruva åt de här oljekranarna lite till, så lite mindre utbud. Och det där är ju en väldigt intressant grej hur de väljer att agera. För de vill ju väl helst ha ett stabilt, högt oljepris. Men samtidigt så vill man inte skicka någon liksom inflationsimpulser till ekonomin. Man vill heller kanske inte att liksom deras efterfrågan på oljan ska bli liksom sämre för att utbudet bara exploderar för att priset är högre, och då börjar fler producera olja. Dessutom det här med förnybar energi, det har ju varit ganska ohett på slutet, just kanske för att energipriser har kommit ner. Ska de komma upp igen, vad händer då? Så att det finns många variabler här som spelar in, men det är väldigt spännande.
Ja, du är inne på något väldigt intressant där, att oljepriset är ju intressant i sig såklart, men också det här med vad det kan få för ringar på vattnet i övriga ekonomin. Inflation till exempel. Ja. Det driver väl på inflationen ganska ordentligt, det kan göra.
Ja, ja. Alltså, oljan är ju en av de största liksom, faktorerna för att driva inflationsförväntningarna som vi har. Så att det är absolut någonting man ska komma ihåg nu när inflationssiffror fortsätter att komma in framöver, just att energipriser har kommit upp. Och det vill ju heller kanske inte OPEC då, att vi ska liksom få högre räntor under en längre period och så lite sämre ekonomi. Ja, så det
gör det lite dyrare för bonden att köra sin skördetröska.
Ja,
blir maten lite dyrare och du och jag måste tjäna lite mer för att råd med maten.
Ja,
är väldigt precis. Förenklat, men ja, det är väl lite så det fungerar ungefär.
Ja, men verkligen. Och nästa graf så har vi oljepriset och ska vi se, kopparpriset.
Ja, just det.
Bara för att visa då på att det är flera råvaror som har...
Oh ja, och kopparpriset, du är inne där på industrimetaller. Det har ju rusat väldigt mycket.
Ja.
Och analytikerna tror ju det att skulle vi gå in i någon sorts högkonjunktur eller något sånt liknande tillstånd, så kan det ju finnas en ganska ordentlig uppsida till härifrån, trots att det har gått ganska bra.
Ja, nej, men för så är det ju, för att det är klart att efterfrågan kan stiga av olika anledningar. Dels att ekonomin mår bättre och det kanske byggs mer, vad vet jag. Men också den här, vi pratar om elektrifieringstrenden också, som ligger där som en så här underliggande strukturell tillväxt och tugga på.
Behövs mycket koppar.
Ja, men exakt.
Så
råvarupriser har ju gått väldigt starkt. Vi kom in på guld sen också. Men de har gått starkt, och jag har en graf bara på de svenska ja, men råvarubolagen.
Precis. Jag tänkte på det, att ett högt kopparpris borde ju vara bra för Boliden till exempel. Det har du ju där.
Ja, exakt. Så Boliden är upp 20% på en månad. Vi har Lundin Mining, de är upp 35% på en månad. Och börsen är upp 3%. Och sen har vi ju då SSAB som är ner 5%.
De har ju haft det lite tuffare den senaste tiden, och det är ju delvis på grund av att de har tillkännagett att de ska göra väldigt tunga investeringar.
Ja.
Till exempel en ny sån här fabrik för fossilfritt stål som de håller på att syssla med.
Men är marknaden lite trött på det där, eller?
Ja, men det ska väl kosta 50 miljarder kronor. Så att, och det är en jättehäftig och spännande teknik, och det är ju bra ur miljöhänseende såklart. Men marknaden, som du är inne på, ställer sig lite frågande till när man kan räkna hem en sån här investering. Om det går att få någon ekonomi, att man lägger liksom 50 miljarder på ett bräde.
Ja, och verkligen tycker jag ett tecken i tiden att börsen, investerare gillar ju inte de här kortsiktiga ökade kostnaderna. Även om det långsiktigt kanske är rätt väg att gå. Det finns flera exempel där ute, tycker jag, där bolag blir straffade när man annonserar ökade investeringar. Vilket ju som sagt på lång sikt borde vara positivt, men på kort sikt innebär ökade kostnader. Och det gillar inte marknaden. Så att SSAB har fått åka på ganska ordentligt med stryk. Och sen så vd Martin Lindqvist heter han, om jag inte missminner mig.
Just det, han lämnar sin post.
Och det skapar också lite oro. Sådär. Ja. Så att, lite stökigt i SSAB, som ju annars är en väldigt populär aktie bland småsparare. De har ju också varit väldigt duktiga på att dela ut bra med pengar.
Han uppger ju själv det också, att det har ingenting med den här senaste tidens investeringar att göra, säger han. Han är 62 år gammal, och vi får väl unna honom lite ledigt kanske,
ja,
helt
kanske
enkelt.
Det. Ja.
Det blir nog en ledig styrelsestol där, kan man tänka sig. Det blir kanske inte så mycket ledigt.
Nog om det. Ska vi prata guld?
Ja,
ja.
Vi hoppar vidare rätt in på guldet. Mm. Det är ju en väldigt ädel råvara som också har gått jättebra. Priset är på all time high.
Ja.
Och du hade ju lite spaningar där om att centralbankerna bunkrar guld, eller hur?
Ja, men exakt. Vi håller på den lite.
Ja, vi går in på priset till att börja med. Då.
Ja,
det är
exakt.
Intressant i sig.
Ja, men jag tog bara en graf bara för att se. Den sträcker sig ändå från 2020. Ja, men det är en femårsgraf, sorry. Och då ser vi ändå på att den har ju trendat ganska starkt hela vägen här nu. Och har liksom verkligen exploderat på uppsidan senaste tiden. Och jag tror att det är en kombo av många saker. Alltså guld anses ju väldigt värdebevarande. Det är ett bra inflationsskydd helt enkelt. Så det har ju absolut varit bidragande till suget efter att äga guld. Men också, om man tittar i Indien exempelvis, det är ju verkligen ett land på frammarsch. Pratar om det nya Kina. Kina kanske inte växer så mycket som gjorde förr, men då ska Indien ta över den här stafettpinnen. Det är många som går till medelklass, och det kan innebära ett ökat sug exempelvis på guld och smycken och sådär. Så de kan bidra till en ökad efterfrågan. Men då så har du ju det som du var inne på, centralbankerna.
Ja, men precis. Hundratals ton, va?
Ja,
finns det hos den svenska centralbanken.
Ja, exakt. Och här har jag bara en graf där man ser, jag vet inte om man fattar den här riktigt, men det i alla fall visar ju då på hur mycket guld som man då har köpt, hur mycket fysiskt guld som man har köpt från centralbankshåll då. Och då ser vi att det hänger ihop, den ljusblå linjen, det är ju då guldpriset, och den röda och blåa staplarna är ju då hur mycket guld som man köper. Och vi ser ju att det är ju väldigt mycket guld som har köpts här då ur ett historiskt perspektiv senaste åren. Så att det här har ju också bidragit. Det har ju gett ett stöd till att efterfrågan på en råvara där det ändå finns liksom ett ändligt utbud. Så.
Jag hörde någon annanstans att om man liksom skulle ta allt guld som har brytits i världshistorien, så får det plats under Eiffeltornet. Det är ändå så. Det är mindre än jag trodde.
Ja,
får man inte lite nästan flashbacks till guldmyntfoten här? Nu, jag ska inte få det att låta som att jag var med. Det är ju ett system som vi inte har haft i Sverige sedan 30-talet. Men det jag försöker komma till är ju att det här med att man inser ändå att det är ganska bra om någonting händer. Att man har någonting fysiskt av värde att backa upp en valuta med. Gör man det här?
Liksom? Nej, men verkligen. Ja, det känns ju som att det har blivit lite av en trend, och det kanske är sunt att centralbankerna känner att man vill bygga upp en stabilitet. Man vill kunna leverera vad man säger, på sitt uppdrag, att kunna liksom stabilisera ekonomin om det behövs. Och då är ju guld en sån grej som, och tillsammans med en valutareserv som ju var väldigt viktigt för Riksbanken, eller då för hela svenska ekonomi egentligen under finanskrisen. För då var ju svenska banker i akut behov av utländska valutor exempelvis. Och då hade de sin valutareserv och sin guldreserv som gjorde att man kunde förse då svenska banker med utländskt kapital. Jag för mig att det var 30 miljarder svenska kronor, om jag inte missminner mig. Och på så sätt kunde hålla banken under armarna under en väldigt stressig och jobbig period. Så att man vill helt enkelt stärka sin stabilitet helt enkelt. Det är så ja, tolkar
man
det,
kan att, tillföra att likviditet snabbt om
ja,
det är så att
ja, men precis. Så att, nej, men så det är väldigt intressant. Så att, ja, råvaror går starkt.
Ja. Mm. Men du, vart förvarar man hundratals ton guld då? Jag är lite sugen på. Vi har pratat om din pengabinge här.
Ja, exakt. Ja, den pengabingen hade ni tyvärr ganska grund då. Men om det hade varit djupare så hade man kunnat gjort det. Jag vet att i stor del av Riksbankens guldreserv, den ligger i någon valv i Storbritannien, i London.
Så vi vågar anförtro britterna med så mycket
ja,
guld?
Ja, alltså. Liksom, jag tror att det var typ 70-80% av hela vår guldreserv ligger där bort.
Det kanske är Bank of England och inte någonting som går in i de nya riksregalierna.
Nej, det kanske är något sånt. Jag vet inte exakt var de befinner sig. Det kanske är meningen att man inte ska veta.
Men du, bara slutligen här då. Vi konstaterar ju det att guld har gått väldigt bra. Mm. Alltså, finns det någonting kvar att ge där? Finns det någon potentiell uppsida?
Oj, jättesvårt att svara på.
Men om vi säger så här då. Det brukar ju ses som lite av en säker hamn om det skakar på börsen. Kommer det fortsätta att vara det?
Ja, men alltså det där går ju att vrida och vända på hela tiden tycker jag, med guldet. Absolut, det är en safe haven, men det finns ju också, som vi har pratat om innan nu, andra argument som driver upp guldpriset. Sen exakt vilken nivå som är rimlig i guldpriset har jag lite svårt att liksom, så här, säga ja, den ska upp till den här nivån. Så. Men ofrånkomligen så finns det ju många olika variabler som tillsammans hjälper till att ha tryckt upp guldpriset som det har gjort hittills. Så att, the trend is your friend kanske är det absolut. Det är det fegaste jag kan säga.
Jag tycker att vi nöjer oss där och så ska vi väl upplysa lite om risk, va?
Ja, men exakt. All handel och trading är förenad med risk. Det ska vi belysa. Och allt som har sagts i det här programmet, det ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och vi ska också tacka alla er som har tittat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka.